I want to speak to you this evening from the book of the Gospel of John.
I kväll så ska vi tala utifrån Johannes evangeliet.
If you want to turn over there to John the 15th chapter.
Så vi ska gå till Johannes 15 kapitel.
I would like to say while you're turning that it's good to be here again.
Och så vill jag säga att det är underbart att vara tillbaka här.
I have fond memories of our summer last year.
Jag har roliga minnen ifrån sommaren tillsammans förra året.
At Fagernes. Yeah. All right. I didn't know whether I could pronounce it right or not.
Ja, jag försökte uttala det rätt.
But my wife and I tremendously enjoyed the fellowship.
Min fru och jag tyckte fantastiskt mycket om den veckan.
And it's just a privilege to be asked to be here again.
Och det är ett privilegium att få vara tillbaka här igen.
So it's always wonderful to be with God's people, isn't it?
Det är alltid underbart att vara med Guds folk, eller hur?
In John 15,
Johannes 15,
Jesus says in verse 4,
så säger Jesus i vers 4,
"Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me."
Förbliv i mig så förblir jag i er, så som grenen icke kan bära frukt av sig själv utan allenast om den förblir i vinträdet, så kan ni det ej heller om ni icke förblir i mig.
I want to share some things with you this evening about spiritual growth.
Jag vill dela någonting ikväll angående andlig tillväxt.
And I hope they minister to you. Amen.
Och jag hoppas det här ska vara till hjälp för er.
When I was a new Christian, first born of God.
När jag var ny som kristen,
we were taught several things as the keys to spiritual growth.
Så fick vi lära oss vissa saker så som nycklar till andlig tillväxt.
And I'm sure you've heard all of these.
Och ni har säkert hört allt det här.
We were taught to that we should be in fellowship with other brethren regularly.
Man undervisade om att vi skulle ha regelbunden gemenskap med andra kristna.
We were taught that we should be a part of the financial support of the body of Christ.
Man sa också att vi skulle ta ansvar för det ekonomiska bördan för Kristi kropp.
We were taught to read the Bible on a regular basis.
Och man sa att vi skulle läsa Bibeln regelbundet.
We were taught to have a daily prayer time.
Och man undervisade om att vi skulle ha en daglig bönestund.
And then there were times that we were taught to fast and a meal here, a day there, whatever. Yeah.
Och sen var det tider då man borde fasta, avstå från en måltid eller avstå från mat en hel dag.
And I did this for a number of years.
Och så här höll jag på ett antal år.
But something for a number of years bothered me about Christian growth.
Men ändå var det någonting som liksom bekymrade mig när det gäller andlig tillväxt.
And that was I saw churches grow by numbers.
Och det var det att jag såg att kyrkor tillväxte i medlemsantal.
But I saw very little true development of the Christian character.
Men jag såg väldigt lite av sann utveckling av kristen karaktär.
In the first chapter of John,
och i Johannes första kapitel.
Jesus says that he came unto, or the Bible says he came unto his own and his own received him not.
Så säger Bibeln att Jesus kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom.
But to as many as received him.
Men åt så många som tog emot honom.
To them gave he power to become the sons of God.
Åt dem gav han makt att bli Guds barn eller Guds söner.
Then we have another passage in Romans 8.
Sen har vi ett annat skriftställe i Romarbrevet 8
and 14,
och 14,
where it says that as many as are led by the Spirit,
där det heter att så många som är ledda av anden,
they are the sons of God.
De är Guds söner.
If you look up the Greek word in these passages,
om man slår upp grekiska ordet för på de här ställena,
that refers to the term sons of God,
som alltså refererar till termen Guds son,
they're different words.
Så finner man att det är olika ord.
In the Gospel of John,
i Johannes evangeliet,
the term sons of God there, it means a male child born in your house.
Så är det så att termen Guds son betyder en manlig person som är född i huset.
You know, you bear a child, it's a son, that's your son, you know.
Alltså man en kvinna bär på ett barn och det är hennes son.
It's a son by relationship.
Och det är son på grund av relation.
But the word that is defined in Romans 8 is different.
Men det ord som definieras i Romarbrevet 8, det är annorlunda.
It describes not just a son by birth.
Det beskriver inte bara en son som har kommit till genom födelse.
It describes a son by character.
Utan det beskriver någon som är son på grund av karaktär.
You know, when you go to the hospital and you pick up your child.
När man går till sjukhuset och hämtar sitt barn.
That's a son by birth.
Då är det en son som man har fått på grund av födelse.
But then when the boy grows up.
Men sedan när pojken växer upp.
And he scores a goal in the soccer game.
Och han ser att det blir mål i fotbollslaget.
The father says.
Då säger fadern.
Now that's my son.
Det där är min son.
And what he's implying.
Och vad som är antytt då.
Is that boy is starting to act like me. You know.
Det är det att den här sonen, han börjar på agera precis som jag.
I remember when my children were growing up.
Och jag kommer ihåg när mina barn växte upp.
When they did something that wasn't so nice.
När de gjorde någonting som inte var så bra.
I would say to my wife.
Så sa jag till min fru.
Do you know what your sons have done?
Vet du vad din son har gjort för någonting?
But when they did something to make me proud.
Men när de gjorde någonting som gjorde mig stolt.
I said, do you know what my sons have done today?
Vet du vad min son har gjort idag?
So that's the concept of that word.
Så det här är alltså begreppet, innebörden av detta ord.
It is to be a son by character.
Det är att vara en son på grund av en utvecklad karaktär.
One denotes relationship.
Den ena begreppet är alltså ha med relation att göra.
And the other denotes a mature character.
Det andra har med en mogen karaktär att göra.
And that's what God is really after in the body of Christ.
Och det är detta som Gud verkligen söker i Kristi kropp.
That we might be his children by character.
Att vi ska vara hans barn på grund av karaktär.
This particular thing bothered me for a long time.
No, det här var ett problem som bekymrade mig bra länge.
And I began to search and ask God, what is the key to bringing God's people into maturity?
Och jag började fråga Gud, vad är nyckeln till att föra Guds barn till mognad?
And over a number of years, God began to deal with me about these things.
Och under ett antal år så började Gud ta itu med mig själv när det gäller såna här saker.
Because I kept running into the same problem over and over again.
Därför att jag sprang in i samma problem gång på gång igen.
Because sometimes we confuse the manifestation of the gifts and ministry.
Därför att ibland så förväxlar vi manifestationen av gåvor med tjänsten.
We think that they're the signs of maturity.
Vi tror att dessa gåvor är ett bevis för andlig mognad.
If somebody comes along that has a great gift in their life.
Så om någon kommer och har visar sig att han har en stor gåva i sitt liv,
then we try to think of them as, oh, this is a really spiritual person, you know.
Då börjar vi tänka på den här personen som att, ja, det här är en väldigt andlig person.
Somebody that can prophesy over us or share something with us.
Och han kan profetera över oss, han kan dela saker och ting.
But those are the gifts of the Spirit.
Men det är ju faktiskt frågan om andens gåvor.
And when you read the book of 1 Corinthians.
Och när man läser i första Korintherbrevet,
you find out that people who are very immature in Christ can be used by the gifts of the Spirit.
Så finner man att människor som är mycket omogna i Kristus kan bli använda för dessa andens gåvor.
When Paul wrote to the Corinthians,
och när Paulus skrev till Korintierna,
he wrote about the gifts of the Spirit.
Då skrev han om andens gåvor.
But yet in the first couple of chapters of that book,
Men ändå i de första kapitlen i den boken.
He tells them that they're still babes in Christ.
Så säger han till dem att de fortfarande är spädbarn i Kristus.
He said you're not able to take meat yet.
Han säger ni är inte i stånd att äta kött ännu.
And so he lets us know that what he's sharing with them.
Så han låter oss veta.
Deals with their immature relationship.
Han tar itu med deras omogna relationer.
And what we have seen in the body of Christ.
Och det vi har sett i Kristi kropp.
We've seen a lot of gifts abounding.
Det är att vi har sett en massa nådegåvor som överflödar.
But we see very little fruit of the Spirit abounding.
Men å andra sidan så har vi sett ganska lite frukt av anden som överflödar.
Now Jesus said in John 15.
Men Jesus säger i Johannes 15.
That if I would abide in him.
Att om jag förblir i honom.
Then I would develop something very special for him.
Då kommer jag att utveckla någonting väldigt speciellt för honom.
He said I would bear fruit.
Han säger jag kommer att bära frukt.
Now the concept of maturity in the scripture.
Nå, detta begrepp mognad i skriften.
Anytime you ever study the word perfection.
Alltså så fort man studerar ordet perfektion.
Or maturity.
Eller mognad.
They both relate one to the other.
Så relaterar de till varandra.
And it means to go in a full circle. It means to go around a circle.
Och det betyder att gå runt cirkeln ett helt varv.
And the definition of that circle.
Och definitionen på den cirkeln.
Is to start with the seed.
Det är att man börjar med säden.
And the seed begins to grow.
Och säden börjar växa.
And the seed begins to grow and mature.
Och den börjar på att mogna.
And then the seed, as it's grown and mature, it begins to put forth the blooms and the fruit.
Och så kommer det fram, blommor och frukter.
And then the fruit produces more seed.
Och frukten producerar mera säd.
And so that particular life has gone in a complete circle.
Så det här speciella livet det går runt i en cirkel.
That brings it back to bearing the seed that it came from.
Som gör att den kan bära den säd som den ursprungligen kom ifrån.
And so the concept of maturity.
Så begreppet mognad.
That the Bible is bringing forth here.
Som Bibeln för fram här.
Is that we are to grow.
Det är att vi bör växa. Vi ska växa.
In the kingdom of God.
I Guds rike.
To the place where the fruit of God is seen through our life.
Till den plats där Guds frukt blir synlig i våra liv.
And that fruit will have the seed within it.
Och den frukten kommer att ha säden inom sig.
To bring forth other people in the kingdom of God.
Till att bringa in andra människor i Guds rike.
Not too far from one of the doors of my house.
Inte så långt från en av dörrarna i mitt hus.
We have a weed that grows sometimes.
Så har vi ogräs som växer ibland.
It's I don't know if there's a Swedish word for it. It's called poison ivy.
Jag vet inte om det finns något svenskt ord för det, men det heter att förgiftat någonting. Förlåt? Murgröna kanske.
If you touch this vine.
Om man rör vid det här.
It makes you break out in a rash. All over.
Det skapar alltså klåda.
And it's not something you want to have around your house.
Och det är ingenting som man vill ha nära sitt hus. Har ni kommit på det? Brännässlor.
I knew we'd get there somewhere. And I was asking myself, well, how did it get here?
Och jag frågade mig, hur kom det här hit då?
And then I learned that the birds had eaten the seed.
Men då fick jag lära mig att fåglarna hade ätit säden.
And then when they came and landed in our trees.
Och sen när de kom och landade i våra träd.
The seed passed through their body.
Så gick säden genom deras kropp.
And it began to grow right there in my yard. You
och
know.
Så började det växa där i min trädgård.
The seed was taken in by the fruit.
Och säden togs in med frukten.
The birds ate the fruit off of the tree.
Alltså fåglarna åt frukten av trädet.
And then they brought it to my yard.
Och förde den till min gård.
Whenever someone partakes of the fruit of our life.
När helst någon tar del av frukten av våra liv,
then they cannot help but receive of the seed of the kingdom of God.
Så kan de inte hindra att också Guds rikes säd följer med.
Whenever God uses us to minister to someone.
Och när helst Gud använder oss för att betjäna någon,
God plants the seed of the kingdom in their heart.
Så planterar Gud rikets säd i deras hjärta.
You can't get away from it.
Och det kan man inte komma undan.
I know of people that have been ministered to by the Spirit.
Jag vet om människor som har blivit betjänade av den helige ande.
And they're never the same.
Och de är ju aldrig de samma.
They may try to get away, but they're never the same.
De kanske försöker att komma undan, men det går inte.
This is what happened to the apostle Paul.
Och detta är vad som hände för aposteln Paulus.
When he saw Stephen die.
När han såg Stefanus dö.
God planted the seed of the kingdom in his heart right then.
Så planterade Gud rikets säd i hans hjärta.
Death was common in Jerusalem.
Död var någonting vanligt i Jerusalem.
The Romans were a violent people.
Därför att romarna, de var ganska våldsamma.
And death was common there.
Så död var någonting vanligt.
Saul had seen many people die.
Och Paulus hade sett många människor dö.
But he never saw anybody die like Stephen.
Men hade aldrig sett någon dö på det sätt som Stefanus dog.
Stephen did not curse, he did not revile.
Stefanus, han förbannade inte och han var inte hämndlysten.
His face shone like an angel.
Hans ansikte sken som en ängels.
He forgave those who were around him.
Han förlät dem som var runt omkring.
Those who were trying to who were killing him.
Och de som dödade honom.
And God used the light in Stephen's life.
Och Gud använde ljuset i Stefanus liv.
To put the seed of the kingdom in the heart of Saul.
Till att föra in rikets säd i Paulus eller i Saulus hjärta.
And when Saul was on the road to Damascus.
Och när denne Saulus var på väg till Damaskus.
The seed was growing.
Så växte säden.
And then the sunlight came. Amen.
Och så kom solskenet.
And the seed came to bloom in his life.
Och säden kom till att blomma i hans liv.
God met Saul that day on the road to Damascus. God met Saul on the road
to
Damascus.
Så Gud mötte Saulus på vägen till Damaskus.
That's the concept that I want you to understand.
Ja, det här begreppet vill jag att ni ska förstå.
But one of the things that I have run into in my relationship with God.
Men en av de saker som jag har stött på i min relation till Gud.
Is that we have for a long time not understood what real maturity is in the Spirit of God.
Det är att för en lång tid så har vi inte förstått vad verklig mognad i Gud är.
I know this was so in my own life.
Och så var det i mitt eget liv.
And so we settled for things that were less than what God wanted us to have.
Och så har vi slagit oss till ro med saker som har varit mindre än vad Gud ville att vi skulle ha.
Paul describes the fruit of the Spirit.
Och Paulus beskriver andens frukt.
As love and joy and peace.
Som kärlek, glädje och frid.
And long suffering and gentleness and goodness.
Tålamod, mildhet, godhet.
And faith and meekness and temperance.
Trofasthet, saktmod, återhållsamhet.
And all of these things are relevant to the Spirit of God.
Alla de här sakerna är relevanta för Guds ande.
But now, he called them the fruit of the Spirit.
Men han kallar dem för andens frukt.
Which means it's something that only the Spirit can produce.
Vilket betyder att det är någonting som bara anden kan producera.
So it is not man's kind of love.
Så det är inte människans typ av kärlek.
It's God's kind of love.
Utan det är Guds egen
it is
kärlek.
Not man's kind of joy.
Det är inte människans slag av
it
glädje.
It is God's kind of joy.
Utan det är Guds slag av glädje.
And you know, all of us have some of these things in our life.
Alla har vi en del av de här sakerna i våra liv.
We love people.
Vi älskar människor.
We have times of joy.
Vi har kul tillsammans.
We have times of peace.
Och vi har frid.
And it all seems so good.
Och allt verkar vara så bra.
But if it comes from our human nature.
Men om detta kommer från vår mänskliga natur.
It is tied to circumstances.
Då är det bundet till omständigheter.
Haven't you learned that?
Har ni inte lärt er det?
Ah, we fall in love with someone.
Vi blir förälskade I någon.
And we tell that person we love you with all of our heart.
Och vi talar om för den personen att vi älskar dig av hela vårt hjärta.
But the divorce statistics.
Men skilsmässostatistiken.
Prove that you don't have to stay in love with that person.
Bevisar att man behöver ju inte förbli I kärlek till en person.
I don't know what the statistics are in Sweden.
Jag vet inte hur den svenska statistiken ser ut.
But in America there are 55% of the people getting married are divorcing.
Men I Amerika är det 55% av de som gifter sig som skiljer sig.
And the sad part of it.
Och den sorgliga delen av det.
Is that it's almost the same for the Christian community.
Det är det, att det är nästan samma siffror som gäller för de kristna.
53% of Christians are divorcing now.
53% av de kristna skiljer sig.
Now, we truly love the person.
Men vi älskar ju den här, jag älskar ju den här personen.
But it's not like God's love.
Men det är inte som Guds kärlek.
Because our love is tied to circumstances.
Därför att vår kärlek är bunden till omständigheter.
If that person begins to abuse us or begins to cheat on us.
Om den här personen börjar på att, ja, den är inte som den ska vara. Den kanske bedrar mig eller, ja.
Then we may despise that person as much as we used to love that person.
Då kanske vi förkastar den här personen lika mycket som vi förut älskade den här personen.
Because that's human love.
Därför det är mänsklig kärlek.
That's what the Bible describes as filial kind of love.
Bibeln kallar den kärleken för filio.
But there's an agape love of God.
Men det finns en kärlek som kallas agape.
That is, it's not related to circumstance.
Och den är oberoende av omständigheter.
It's the love with which God loved us.
Det är den kärlek med vilken Gud älskade oss.
Agape love is unconditional love.
Agape-kärleken är ovillkorlig kärlek.
I read the story of the conversion of Paul Yonggi Cho.
Jag läste berättelsen om hur Paul Yonggi Cho blev omvänd.
Have any of you ever read that story?
Är det någon av er som har läst den historien?
You know who Paul Yonggi Cho is.
Och ni vet vem?
Pastor of the largest church in the world.
Paul Yonggi Cho som är pastor I världens största församling I Korea.
He was dying with tuberculosis.
Han var på väg att dö I tuberkulos.
And he was, of course he was a Korean.
Och han var korean.
And he knew nothing about God or Christ.
Han visste ingenting om Gud eller Kristus.
And a young lady came to his home every day.
Och en ung kvinna kommer till hans hem varje dag.
And would read to him out of the Bible.
Och brukade läsa för honom ur Bibeln.
And talk to him about Jesus.
Och tala till honom om Jesus.
And then she'd leave.
Och
she would go home, you know.
Och sen så gick hon hem.
And he would swear at her.
Och han svor efter henne.
And he would just tell her to get out and don't come back, you know.
Och han sa till henne, gå ut härifrån och kom aldrig tillbaks.
She didn't pay any attention.
Hon brydde sig inte om vad han sa.
He came every single day.
Hon kom varenda dag.
And said, let me read some more of the Bible to you.
Och sa, låt mig få läsa lite mer ur Bibeln för dig.
If she had loved him with her own love.
Om hon hade älskat honom med sin egen kärlek.
She would have become offended.
Så skulle hon ha tagit anstöt.
And she would have never come back.
Hon skulle aldrig komma tillbaka.
But she loved him with God's kind of love.
Men hon älskar honom med Guds slag av kärlek.
And it wasn't long until God saved the man.
Och det dröjde inte länge förrän Gud frälste mannen.
And healed him.
Och helade honom.
Filled him with the Holy Spirit.
Och fyllde honom med den helige ande.
And now he pastors the largest church in the world.
Och nu är han pastor I världens största församling.
But it was a miracle, you know.
Men det var ett under.
The seed of the love that she brought to him.
Det var alltså kärleken I den säd som hon förde till honom.
The love was the fruit.
Så kärleken var frukten.
But the seed was in the fruit.
Men säden var I frukten.
And he was overwhelmed by the love that she manifested.
Och han blev överväldigad av den kärlek som hon uttryckte.
And he finally surrendered to Jesus Christ.
Och slutligen så kapitulerade han för Jesus Kristus.
When God begins to develop the fruit in our life, there's some things that has to happen.
När Gud börjar utveckla frukt i våra liv, då är det en del saker som måste hända.
And I want to share some of these things with you.
Och en del av de sakerna vill jag dela med er.
You know, I've shared a great deal about the cross.
Jag har ju delat en hel del om korset.
And when I was growing up in the church,
och när jag växte upp i församlingen,
whenever somebody mentioned the cross,
när helst någon nämnde korset,
it was always represented as being an acceptance of suffering and some kind of a fatalistic concept.
Så var det alltid en slags accepterande av lidande, and suffering, and
the suffering was always represented as something as a fatalistic concept.
Ja, det var ett fatalistiskt begrepp.
So if your husband beats you,
så om din man slår dig,
then that was your cross, you know.
Ja, då är det ditt kors.
And it was something you had to accept.
Och det var någonting som du måste acceptera.
As a fatalistic thing.
Som något på ett fatalistiskt sätt.
Or perhaps your mother-in-law was coming to live with you.
Eller kanske din svärmor kom för att bo hos dig.
That was your cross, you know.
Det var ditt kors.
I love my mother-in-law.
Men jag älskar min svärmor.
And I noticed that there was a lot of preaching about becoming spiritual.
Jag lade märke till att det var en hel del predikan om hur man blir andlig.
But most of the preaching that I heard about being spiritual,
men de mesta predikningar jag hörde om att vara andlig,
it was directly related to ascetic behavior.
Det var speciellt relaterat till ett sätt att uppföra sig.
And Paul warned us about this in the book of Colossians.
Och i Kolosserbrevet så varnar Paulus för detta.
He talks about how that we shouldn't let any man judge us by the meat that we eat or what we drink or.
Han säger att vi ska inte låta någon döma oss i fråga om kött och vad vi äter och dricker och så vidare.
Or a holy day or a new moon or a Sabbath.
Eller om vi ger akt på heliga dagar, nymånader och sabbater.
And Paul said these are just a shadow of things to come.
För Paulus säger att det här är bara skuggbilder av det som ska komma.
Whenever you have a shadow, there's a substance, isn't there?
När man har en skugga, då är det finns det också något som kastar skuggan.
And what Paul was saying is these are just a shadow of which Christ is the substance.
Och Paulus säger att det här är bara skuggan av för vilka Kristus är själva substansen.
And he warns us not to let somebody cheat us out of our walk with God.
Och han varnar oss att inte låta någon lura oss ut ur vår vandring med Gud.
And he mentions four things.
Lägg märke till fyra saker.
He says these kind of people will come to you with, he called it a voluntary humility.
Han säger att de här människorna, de kommer att komma till er. Och han kallar det för en självvald ödmjukhet.
You might want to turn over if you want. It's Colossians chapter 2, verses 16 through 19.
Kolosserbrevet 2, 16 till 19.
This is verse 18.
Och det här är vers 18.
Let no man beguile you.
Låt icke segerlönen tagas ifrån eder.
By the reward. And he talks about people who come with what the King James Bible, our English Bible, describes as a voluntary humility.
Av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan. Ja, det här kallas då i den engelska bibeln för en självvald.
And it talks about the worshiping of angels.
Och det talas också om att tillbe änglar.
Intruding into those things which they have not seen.
Och som man gör sig stor med sina syner.
He talks about how that they are vainly puffed up and not holding fast the head which is Christ.
Och man utan orsak är uppblåst genom ett kötsligt sinne och inte håller sig till honom som är huvudet.
There are always those people who will come.
Det finns alltid sådana människor.
And what Paul is referring to here.
Och det Paulus refererar till här.
He's referring to people who are trying to bring you under condemnation.
Han refererar till människor som försöker att få dig in under fördömelse.
And to make you think that spiritual maturity is an outward manifestation of some kind.
Och att du ska tro att andlig mognad är det någon yttre företeelse av något slag.
I used to know a group of people.
Jag kände till en grupp människor.
And it, to be spiritual.
Och att vara andlig.
The woman couldn't cut their hair.
För dem det var att kvinnan kunde inte klippa av håret.
And they had to wear long sleeves, you know.
Och man måste ha långärmade skjortor.
And real long dresses.
Och de kvinnorna måste ha långa klänningar.
And the men never wore a tie.
Och männen hade aldrig någon slips.
You couldn't wear anything that was gold, you know, a ring or anything like that.
Man kunde inte bära någonting som var av guld, ringar och sådant.
And they had their hair done up in a little bun, you know.
Så hade man en sån här knut i nacken.
And they didn't really look that good to me.
Och de var inte, deras utseende tilltalade i alla fall inte mig.
They looked like a bunch of freaks.
De verkar som en samling knäppa individer.
But they thought by doing that was holiness.
Men att göra så här för dem, det var helighet.
And holiness is not what you do.
Men helighet, det är inte någonting som du gör.
As much as what you are.
Utan det är snarare någonting som du är.
The word holy, it means to be separated unto God.
Ordet helig betyder att vara avskild för Gud.
And it means in God's language there are two words, holy and profane.
I Guds språkbruk så finns det två ord. Det ena är helig och det andra är profan.
That which is holy is God's.
Det som är heligt, det är Guds.
And that which is profane is the world's.
Och det som är profant, det är världens.
And there's a wonderful concept in this I want you to have tonight.
Och där finns ett underbart begrepp som jag vill att ni ska fatta ikväll.
To understand the word holy.
För att förstå ordet helig.
You have to understand the concept of marriage.
Så måste man förstå innebörden av äktenskapet.
Before you marry.
Innan du gifter dig.
You're free, aren't you?
Så är du fri, eller hur?
If you want to go out with one person one week and another person the next week, you're free to do that.
Om du vill gå ut med en person en vecka och en annan person nästa vecka, så är du fri att göra det.
Many of you might remember my daughter Denise.
Många av er kanske kommer ihåg min dotter Denise.
Some of you remember her coming with me one time.
Ni vet, jag hade henne med en gång. Yes.
She was engaged to 5 different men.
Hon var förlovad med 5 olika pojkar.
Or she was, I should say 5 times.
Ja, jag skulle säga hon var förlovad 5 gånger.
She finally got married.
Slutligen blev hon gift.
But she thought she loved this one and she thought she loved that one.
Hon trodde att hon älskade den här och sen trodde hon älskade den där.
But thank the Lord she did pray and ask God which one she was supposed to marry.
Men tack gode Gud, hon bad och frågade Herren om vem hon skulle gifta sig med.
But after you decide to marry a certain person.
Men efter det du har beslutat dig för att gifta den här personen,
then something special happens.
Då är det något speciellt som händer.
When I give advice about marriage in my church.
När jag ger äktenskapsråd i min kyrka.
I advise people to never marry somebody that they can live with.
Så råder jag människor att aldrig gifta sig med någon som de tror att de kan leva tillsammans med.
But to marry somebody they can't live without.
Utan att gifta sig med någon som de inte kan leva förutan.
And that's my concept of marriage.
Det är mitt äktenskapsbegrepp.
It's a person that you just can't live without.
Det är en person som du inte kan vara utan.
And when you marry,
och när du gifter dig,
you make a vow to God.
Då ger du löften till Gud.
That person is going to be part of your life for the entire time that you're on this planet.
Och det är att den här personen ska vara en del av ditt liv under hela ditt jordeliv.
And you no longer go out with other people.
Och nu går du inte längre ut med andra personer.
Because you have become separated unto that one person.
Därför att du har blivit avskild till den här personen.
And that's what the marriage vow is.
Och det är det äktenskapet handlar om.
You are vowing to separate yourself to that person and that person alone.
Du har alltså lovat att avskilja dig till den personen.
Now there are some people that don't keep that vow.
Så finns det en del som inte håller det löftet.
And they break their marriage vow.
Och då bryter de sitt äktenskapslöfte.
And that is a very serious thing, isn't it?
Och det är någonting väldigt allvarligt, eller hur?
If your husband comes home,
om din man kommer hem,
and he says, I found another woman that's going to move in with us here.
Alltså, jag har hittat en annan kvinna, jag tänker låta henne flytta in här.
You throw his bags out the door, you know.
Du kastar ut alla hans väskor genom dörren.
You say, not in this house.
Och du säger, nej, inte in i det här huset.
Or if your wife were to do, you know, a similar thing.
Eller om din hustru gör något liknande.
Well, I found another man I want to live with us here, you know.
Ja, jag har hittat en annan man som jag vill ska bo här med mig.
That'd be quite a problem, wouldn't it?
Då blir det problem.
Because you have made a vow.
Därför att du har gett ett löfte.
That you are going to separate yourself from all others in the world.
Därför att du ska avskilja dig själv från alla andra i hela världen.
And to separate yourself to that one person.
Och avskilja dig för denne enda person.
That's very much like holiness is to God.
Det är väldigt mycket likt helighet inför Gud.
We have separated ourselves unto God.
Vi har avskilt oss själva för Gud.
And we are for God's use only.
Och vi är enbart till för Guds bruk.
We're no longer available to the world.
Vi är inte längre tillgängliga för världen.
No matter how the world looks.
Spelar ingen roll hur världen ser ut.
Once you've married that person that you feel like is chosen.
När du en gång har gift med den personen som du finner är det rätta valet.
If somebody better looking comes by.
Om det kommer någon i närheten som ser bättre ut.
Well, I'm going to leave you and chase him or chase her, you know.
Då säger du inte, ja, nu tänker jag lämna dig och jaga honom eller henne.
That's not the way marriage is supposed to work.
Men så är det inte meningen att äktenskap ska fungera.
We separate ourselves to each other.
Utan vi avskiljer oss själva för varandra.
And we become one.
Och vi blir ett.
In the eyes of God.
I Guds ögon.
The scripture said, he that is joined unto the Lord.
Skriften säger att den som håller sig till Herren.
Is one spirit with him.
Han är en ande med honom.
That's why God takes it very seriously.
Det är därför Gud tar det väldigt allvarligt.
Or he said, know ye not that you're the temple of the Holy Spirit?
Han säger, vet inte ni att ni är ett Guds tempel?
That's an interesting word there, temple.
Heliga andes tempel. Det är ett intressant ord.
It's a very special word in the Greek.
Ett väldigt speciellt ord i grekiskan.
It does not describe the outward part of a church building.
Det beskriver inte hur en kyrkobyggnad ser ut utifrån.
It describes one word in the tabernacle of God.
Utan det beskriver ett ord i Guds tabernakel.
If I remember correctly, it's the word neos.
Om jag kommer ihåg exakt så är det ordet neos.
And it means the holiest of holies.
Och detta ord betyder det allra heligaste.
When God calls you and I the temple of God.
Alltså när Gud kallar dig och mig för Guds tempel.
He is saying that we are the holiest of holies.
Så säger han att vi är ett det allra heligaste.
We are the very place where God dwells.
Vi är själva den plats där Gud bor.
When I was preaching in Laudan this time.
När jag talade i ladan i Markaryd den här gången.
I shared 12 messages on one subject.
Så delade jag 12 budskap om ett ämne.
And I called it the principles of the presence of God.
Och jag kallar det för principerna för Guds närvaro.
I wish I had time to preach all 12 messages here.
Jag önskar jag hade tid att predika alla de 12 budskapen här.
But I don't.
Men det har jag ju inte.
But I do want you to understand that God wants us to live in his presence.
Men jag vill att ni ska förstå att Gud vill att vi ska leva i hans närhet.
He doesn't want us just to feel the presence of God when we come together as a body.
Han vill inte bara att vi ska känna Guds närvaro när vi kommer samman som en kropp.
God longs for you to actually live in his presence all the time.
Gud vill att du ska leva i hans närhet hela tiden.
So that you actually sense the presence of God in your spirit all the time.
Så att du känner Guds närhet i anden hela tiden.
And no matter what's happening around you,
det spelar ingen roll vad som händer runt omkring dig.
You know that he is there.
Du vet att han är där.
And you know that just like that you can ask God to do something.
Och precis så här så kan du be Gud göra någonting.
And he hears you.
Och han hör dig.
He's right there all the time.
Och han är precis där hela tiden.
Oh, I wish I had time to talk about all this.
Jag ska ha tid att prata om allt det här.
God is always there, of course.
Gud är naturligtvis alltid där.
But I'm talking about the manifest presence of God.
Men nu talar jag om den Guds uppenbarade närvaro.
Where you literally know that God is walking with you all the time.
Där du bokstavligen vet att Gud vandrar med dig hela tiden.
And you don't have to fast and pray for days to try to find God's presence.
Och du behöver inte fasta och bedja i dagar för att finna Guds närvaro.
But you live and walk in the presence of God.
Utan du lever och du vandrar i Guds närhet.
Now there's a way that can happen.
Det finns ett sätt på vilket det här kan inträffa.
And it's through spiritual maturity.
Och det är genom andlig mognad.
One of the things I began to discover.
En av saker jag började upptäcka.
Was that we often try to produce spiritual things.
Det var det att vi ofta försöker att producera andliga saker.
In the wrong way.
På fel sätt.
And well, let me tell you about a young friend of mine.
Jag ska berätta om en ung vän.
He was 12 or 13 years old.
Han var 12-13 år gammal.
14 maybe.
14 kanske.
And he wanted to grow a mustache.
Och han ville få en mustasch att växa ut.
He thought he would really look older if he had a mustache.
För han tänkte att han verkligen skulle se äldre ut om han hade en sån.
Are we ready again?
Är ni redo?
I mean, is the tape working?
Yeah.
Okay. All right. Well, he fasted and prayed to grow a mustache, but
han fastade och bad för att få en mustasch.
Didn't work.
Det funkar inte.
Well, a few years later,
några år senare,
he grew a mustache without fasting and praying.
Så lät han en mustasch växa ut utan att fasta och be.
There are some things that we want God to do in our life.
Det finns en del saker vi vill att Gud ska göra i våra liv.
That are the manifestation of maturity.
Som är så en uppenbarelse av mognad.
And we beat our head against the spiritual wall.
Och vi slår huvudet i den här andliga väggen.
Trying to get God to do something in our life.
Försöker att få Gud att göra någonting i våra liv.
That is the result of just growing up in Jesus Christ.
Som egentligen skulle vara ett resultat av att vi bara växer upp i Kristus.
I wish I had learned this years ago.
Jag önskar att jag hade lärt mig det här för flera år sedan.
I got very lot of bumps on my head. A lot of bumps from bumping that wall.
Ja, jag har en hel del bubblor i huvudet för att ha slagit huvudet i den här väggen.
I was one of them that tried so hard.
Jag var en av dem som försökte så hårt.
And I was trying to produce spiritual things.
Jag försökte producera andliga saker.
Let me pass on one thing before I go any further.
Ja, och så ska jag sticka emellan en sak till.
If you're having problems with sin.
Om du har problem med synd.
Or problems with loving the world.
Eller problem med att du älskar världen.
I see people trying to overcome that sometimes.
Ibland ser jag människor försöker att övervinna detta.
And there's a real secret to getting over those things.
Och det finns en hemlighet i att övervinna detta.
I'm going to tell you what that secret is.
Och det ska jag berätta för dig vad det är.
Fall in love with Jesus Christ.
Det är att bli förälskad i Jesus Kristus.
If you will fall deeply in love with Jesus Christ.
Om du blir djupt förälskad i honom.
That's the end of your problem with the world.
Då är det innebär det slutet för problemen med världen.
Sounds simple, but it works.
Det verkar enkelt, men det fungerar faktiskt.
Now let me go on to what I was talking about.
Ja, låt mig fortsätta.
I thought that if I read lots of books.
Jag tänkte om jag skulle läsa mycket böcker.
And I have two libraries right now.
Och nu har jag två bibliotek.
Books, books, books and more books.
massor med böcker.
I thought the more I knew, the more spiritual I would become.
Jag tänkte att ju mer kunskap jag hade, ju mer andlig skulle jag bli.
Well, there's nothing wrong with reading books, I guess.
Jag antar att det är inget fel med att läsa böcker.
But there was something wrong with my conclusion about it.
Men det var någonting som var fel med mina slutsatser av att läsa.
Because what I was doing was developing my mind.
Därför att det jag höll på med, det var att utveckla mitt förstånd.
But spiritual development never comes from developing your mind.
Men andlig utveckling kommer inte av att du utvecklar ditt förstånd.
You can know all of the things that you need to know mentally.
Du kan veta allt vad du behöver veta mentalt.
And starve to death spiritually.
Och ändå svälta dig till döds andligen.
Because all of that is coming through the five senses.
Därför att allt det här kommer genom de fem sinnena.
And it may sound marvelous to your mind.
Och det kanske låter fantastiskt för ditt förstånd.
But it does not feed your spirit.
Men det ger inte mat till din ande.
The only thing that feeds your spirit,
det enda som föder din ande,
is if the Holy Spirit puts it in your spirit.
Det är om den helige ande lägger det i din ande.
There's only one way to get something inside your spirit.
Det finns bara ett sätt att få någonting på insidan av din ande.
And that is for the Spirit of God to say it to you.
Och det är att genom att låta Guds ande, genom att Guds ande säger det till dig.
Or reveal it to you somehow.
Eller uppenbara det för dig.
Have you ever been reading the word of God?
Har du någonsin läst Guds ord?
And all of a sudden the verse just leaps at you.
Och plötsligt så är det som en vers bara hoppar upp.
And it seems to fill you.
Och fyller dig.
And the more you think about it,
och ju mer du tänker på det,
or the more you allow it to work within you,
och ju mer du tillåter den här versen att arbeta i dig,
the more full you become.
Ju fullare blir du.
Your spirit has been fed.
Din ande har blivit född.
You see, one of the things about growth is we have to have the right food, don't we?
En sak med tillväxt, det är ju det att vi måste ha rätt föda.
If you don't get the right food, you won't develop properly.
Får du inte rätt föda så utvecklas du inte rätt.
Another thing that we need is exercise.
En annan sak vi behöver det är motion.
That's why God made those little children go so fast.
Det är därför som Gud skapar de här barnen till att röra sig så fort.
I have several grandchildren.
Jag har flera barnbarn.
I know I don't look old enough. and I love my grandchildren.
Och jag älskar mina barnbarn.
But they get around so fast.
Men de springer runt så snabbt.
That's why God give children to young people.
Det är därför som Gud ger barn till unga människor.
As the body exercises, it grows.
Och så när kroppen får motion, då växer den.
If you stop using a muscle, it dies.
Om du slutar använda en muskel så försvinner den.
I don't know what you call it in Swedish, but we call it atrophy.
Vi kallar det för atrofi.
It's where a muscle just dies because of lack of use.
Muskeln dör på grund av brist på användning.
And a child is always physically active. They're always doing something.
Ett barn är alltid fysiskt aktiv. De gör alltid någonting.
And that's the physical exercise involved.
Och det är alltså den fysiska övning som de får.
Well, as you develop spiritually.
Men när man utvecklas andligen.
Not only must you have the right food.
Så måste du inte bara ha rätt föda.
There has to be a spiritual exercise.
Utan det måste vara en slags andlig motion.
Paul talked about exercising ourselves unto godliness.
Och Paulus talar om att öva oss i Guds fruktan.
You ever read that?
Har ni läst det?
Exercise yourself to godliness.
Öva er i Guds fruktan.
And he's describing the spiritual development with us.
Och han beskriver den andliga utvecklingen i oss.
These things that feed our spirit.
De här sakerna som föder vår ande.
You have to understand how they come to your spirit.
Man måste förstå hur de kommer till din ande.
Most often God speaks to me when I'm praying.
Oftast så talar Gud till mig när jag ber.
Or reading the word of God.
Eller läser Guds ord.
Or meditating upon him somehow.
Eller på något sätt mediterar över honom.
Very seldom does God interrupt me if I'm watching television.
Väldigt sällan som Gud avbryter mig om jag tittar på TV.
You know, he doesn't say, well, during the commercial I want to talk to you.
Han säger inte så här, hör du, nu när det är reklam så vill jag tala med dig.
When I have my mind on him, or my meditation is upon him.
Men när mitt sinne är på honom, min meditation är vänd till honom.
Then God speaks to me.
Då talar Gud till mig.
And when he speaks to me.
Och när han talar till mig.
I guess that something happens inside of me.
Då tror jag att det är någonting som händer inombords.
That something, I know that something alive has come into my spirit.
Det är någonting levande som har kommit in i min ande.
That's how you know it's God.
På det sättet vet man att det är Gud.
You know his word is alive.
Du vet, hans ord lever.
The word of the spirit is alive.
Andens ord lever.
And when it comes into your spirit.
När det kommer in i din ande.
It quickens within you.
Så vederkvicker det dig.
And when you have that quickening word.
Och när man har det här vederkvickande ordet.
God is feeding your spirit.
Så föder Gud din ande.
Your spirit feeds on the living word of God.
Din ande får föda ifrån Guds levande ord.
You can know the whole Bible.
Men man kan känna till hela Bibeln.
And starve to death spiritually.
Och andlig mening svälta.
Because this is going into your mind.
Därför det här går in i ditt förstånd.
But when the Holy Spirit takes it.
Men när den helige ande tar det.
And puts it in your spirit.
Och lägger in en ande.
It's a completely different thing.
Då är det något helt annat.
One of the things that I look for in the people of my church.
En sak som jag vill se hos folket i min kyrka.
I'll preach something and maybe 5 years later they'll come to me.
Låt oss säga, jag predikar någonting och kanske 5 år senare kommer de till mig.
And they say, do you know what God said to me?
Och så säger de, vet du vad Gud har sagt till mig?
And they'll start telling me something that I preached 5 years ago.
Och så börjar de berätta någonting för mig som jag har predikat för 5 år sedan.
And it just amazes me.
Och det bara förundrar mig.
I say, don't you remember me preaching that?
Och så säger jag, kommer inte du ihåg att jag har predikat det?
And you know what they say? They always say this.
Och då svarar de alltid så här.
But now God said it to me.
Ja, men nu är det Gud som sa det till mig.
It's one thing to hear it from your pastor.
En sak att höra det från din pastor.
But when God puts it in your spirit.
Men när Gud lägger ner det i din ande.
It becomes real to you then.
Blir det verkligt för dig.
How many of you here have a computer in your home or you work with a computer?
Hur många har en dator hemma eller ni arbetar med en dator?
This is the computer generation, you know.
Ja, det här är en datoriserad generation.
I may use a terminology that is around computers, that's why I ask.
Ja, jag kanske använder lite av dataterminologi här, det är därför jag frågar.
You can put many things on the screen of a computer.
Man kan få upp många olika saker på en dataskärm.
But you eventually have to hit a button that says save this.
Men till slut så måste man hitta en knapp som heter spara detta.
Because if the computer gets turned off.
Därför om man stänger av datorn.
Loses everything you put on there.
Och inte har sparat, då förlorar man all information.
And you have to hit the save button on it.
Så man måste hitta den här spara-knappen.
Or you have to tell the computer to save it.
Eller du måste säga till datorn, spara nu.
And once you do, the computer downloads it.
Och när du gör det så är det nerladdat i minnet.
Whenever God began to show me all of this.
När Gud började visa mig de här sakerna.
I went back and began to look at my notes that I had preached years ago.
Då började jag gå tillbaka och titta på mina predikningar som jag hade talat för åratal sedan.
I've told you that God visited me in 1984.
Jag har talat, jag har berättat att Gud har talade till mig 1984.
And for around 45 days God spoke to me every day.
Och i 45 dagar talade Gud till mig varenda dag.
And it was, I mean 8 and 10 and 12 hours a day.
Och det var 8-12 timmar varje dag som han talade.
And I sat and I wrote down things God was saying to me.
Och jag skrev ner saker som Gud sa till mig.
And to me I said, "Oh, this is the best stuff, Lord, you know."
Och jag sa, "Herre, åh, det här är det bästa jag har hört."
"Oh, this is good stuff, new stuff, Lord, you know."
Och det här är gott, det här är nytt.
And when I went back and started looking at my old notes,
och när jag gick tillbaka och började titta på mina predikoutkast,
most of it was the stuff I already had in my notes.
Så var det mesta jag hade fått av Gud direkt, det fanns redan i mina predikningar.
But what made it so different?
Men vad som gjorde det så annorlunda?
Was that God had put it in my spirit.
Det var att Gud hade lagt ner det i min ande.
And it became a reality to my spirit.
Och det blev en verklighet för min ande.
And you see, that's how your spirit grows.
Och det är så din ande växer.
As God reveals himself to you,
när Gud uppenbarar sig själv för dig,
through the spirit,
genom anden.
I was praying one day.
En dag bad jag.
And I said, "God, I just want you to reveal yourself to me."
Och jag sa, "Gud, jag vill bara att du ska uppenbara dig för mig."
He said, "I already have."
Och han svarade, "Det har jag redan gjort."
I revealed myself through the word.
Jag har uppenbarat mig genom ordet.
I revealed myself to your spirit.
Jag har uppenbarat mig för din ande.
And I had been looking for God in the wrong place.
Jag hade sökt Gud på fel ställe.
He was there all the time.
Han var där hela tiden.
I was just looking for him in the wrong area.
Jag sökte honom på fel område.
And if you fall into that trap,
om du faller i den fällan,
Satan will use it on you.
Så kommer Satan använda det här på dig.
You're looking for God to send a bright light or a flash of light or something, you know.
Om du söker Gud att han ska sända en blixt eller någon ja,
we want God to reveal himself to our flesh.
Så är det ju som att vi vill att Gud ska uppenbara sig för vårt kött.
But he seldom does that.
Men det är sällan han gör på det sättet.
He reveals himself to our spirit.
Han uppenbarar sig för vår ande.
And that's where it really matters.
Och det är det som har betydelse.
And if we will continue to allow that to happen in our life.
Om vi fortsätter och tillåta detta att hända i våra liv.
That's what the Bible describes as abiding in him.
Det är det som Bibeln beskriver som att förbli i honom.
The word to abide here.
Ordet att förbli här.
It's from the Greek word meno.
Det är från det grekiska ordet meno.
It's also used in the 14th chapter of John.
Används också i Johannes 14 kapitel.
I believe I can find that verse here. Verse 10.
Vers 10.
In the 14th chapter in verse 10.
14 och 10.
He says, "Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works."
Tror du icke att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag icke av mig själv. Och gärningarna dem gör Fadern som bor i mig, det är hans verk.
This word in verse 10.
Det här ordet i vers 10.
It is the same exact word.
Det är exakt samma ord.
That is in John 15 and 4.
Som är Johannes 15 och 4.
It is the Greek word meno.
Det är grekiska meno.
And it means to dwell in.
Och det betyder att bo i.
Now when I discovered that one day.
Och när jag upptäckte det här en dag.
Again, my spirit leaped within me.
Så var det som att återigen anden i mig hoppade till.
Because Jesus was saying something to me.
Därför Jesus sa någonting till mig.
He was saying that he wanted to have the same relationship with me.
Han sa att han ville ha samma relation med mig.
That he had with the Father.
Som han hade med Fadern.
Oh, that blessed my spirit.
Och den välsignade min ande.
The same exact word here.
Exakt samma ord.
That describes his relationship to the Father.
Som beskriver hans relation till Fadern.
He said, "I want to have the same relationship with you."
Han sa, jag vill ha samma relation med er.
I want to just dwell with you.
Jag vill bara bo hos er.
This word has several connotations to it.
Det här ordet har många betydelser.
I'm going to give you five of those connotations.
Jag ska ge er fem.
The first thing it means is to be in communion.
För det första så betyder det att ha gemenskap.
Let me describe what that word means to you.
Låt mig beskriva det ordet.
When a husband and wife are living together in peace and harmony.
När man och hustru lever tillsammans i frid och harmoni.
There is a communion between them.
Då finns det en gemenskap mellan dem.
There's nothing that separates them.
Det finns ingenting som åtskiljer dem.
And now if perhaps maybe they get in an argument.
Kanske att de har ett gräl.
And they get aggravated at each other.
Ja, de blir lite upprörda på varandra.
Does that happen in Sweden?
Händer sånt i Sverige?
Never. Never, okay. Now we know who to pray for.
Nu vet vi vem vi ska be för.
But until that relationship is reestablished.
Men inte förrän den här relationen är etablerad.
Then there is a break in that communion.
Så finns det ett avbrott i den här gemenskapen.
When they are together and in love with each other.
När de är tillsammans och de är kära i varandra.
Then you see communion.
Då ser man det här gemenskapen.
My wife and myself had just got married.
Jag och min fru hade just gift oss.
And we went on our honeymoon.
Och vi åkte på smekmånad.
And we stopped and went into a restaurant.
Och vi stannade och gick in på en restaurang.
Now we weren't wearing our wedding clothes, you know.
Vi hade inte våra bröllopskläder på oss.
But we sat down at a table.
Men vi satte oss ner vid bordet.
And the waitress walked over to us.
Och så kom då kyparen.
And she looked at us.
Och hon såg på oss.
She said, "You're newlyweds, aren't you?"
Hon sa, ni är nyss gifta, eller hur?
Why?
Varför det?
We didn't have a sign. We're newlyweds, you know.
Vi hade inget tecken, yttre tecken.
But she could see the communion between us.
Men hon kunde se gemenskapen mellan oss.
That's the kind of relationship God wants to have with you.
Det är den sortens gemenskap Gud vill ha med dig.
That you're so much in love with him.
Du är så förälskad i honom.
And he's so much in love with you.
Och han är så förälskad i dig.
That it makes the world jealous.
Att världen blir avundsjuk.
Of that relationship. It also means to have dependence upon something.
Det betyder också att vara beroende av något.
And any relationship with God is a dependent relationship.
Varje relation med Gud är en beroende relation.
I know that I am totally dependent upon him.
Jag vet att jag är totalt beroende av honom.
One of the things that we get into sometimes is an independent spirit.
En sak som vi ibland går in i, det är en oberoende ande.
But the more you know the Lord.
Men ju mer du känner Herren,
the more that you know he is totally in charge of your life.
Ju mer är han helt, har han ett helt herravälde över ditt liv.
The third word is the word fellowship.
Det tredje ordet är gemenskap.
Now all these are synonyms of the word meno.
Alla dessa är synonymer till ordet meno.
And this word fellowship is exactly what it describes.
Det här ordet gemenskap, det är exakt vad det beskriver.
When I go to church sometimes.
När jag går till kyrkan ibland.
Our church is like a big family.
Vår kyrka är som en stor familj.
Kind of the same attitude I get here, you know.
Ungefär samma attityd som jag får här.
Y'all seem to me like a big family, you know.
Vi är som en stor familj.
And when we get together.
När vi kommer samman.
Sometimes it's hard to get people to come and worship.
Ibland kan det vara svårt att få människor att komma in i tillbedjan.
Because they're so glad to see each other.
För de är så glada att se varandra.
That they just fellowship together.
Att de bara har gemenskap.
And sometimes we just have dinners at the church.
Ibland har vi bara middag i kyrkan.
So everybody can just fellowship together.
Så att man kan ha gemenskap tillsammans.
That's what this is describing.
Det är vad det här beskriver.
A relationship where there is, you want to be with people.
En relation där man vill vara med människor.
Now there are some people that I don't really care about being around.
Det är en del människor som jag inte bryr mig om de är där.
People that are in the world.
Det är människor som är i världen.
And they want to tell jokes that aren't nice.
De vill berätta skämt som inte är trevliga.
And they want to carry on conversations I know God isn't pleased with.
Och de vill föra konversationer som jag vet att inte behagar Gud.
I don't like to fellowship those kind of people.
Och då vill jag inte ha gemenskap med såna människor.
Now, I don't mean that we couldn't be a witness to them.
Därmed menar jag inte att vi inte skulle kunna vara ett vittnesbörd för dem.
But you know what I mean.
Men du vet vad jag menar.
You as a Christian,
du som kristen,
have got no business going down to a local bar.
Jag menar, du har ingen anledning att gå till den lokala baren.
And hanging out with those kind of people.
Och hänga där tillsammans med den här sortens människor.
Because that's your fellowship then.
För då är ju det din gemenskap.
And this word fellowship means that you look forward to coming with people.
Och det här ordet gemenskap betyder att du ser fram emot att träffa människor.
And that's the relationship God wants to have with you.
Och det är den relation Gud vill ha med dig.
He wants you to look forward to being with him.
Han vill att du ska se fram emot att vara med honom.
And anticipate that fellowship.
Och att du liksom förväntar dig den gemenskapen.
It also,
föregriper.
It also carries with it the concept of obedience.
Det har också med lydnad att göra.
If we're going to live in fellowship with the Lord,
om vi ska leva i gemenskap med Herren,
then we're going to have to learn to walk in obedience.
Då måste vi lära oss att leva i lydnad.
I don't guess I need to discuss that one too much further.
Det är väl ingen som vill opponera sig mot det.
But it also carries, fifthly, another concept.
Men det bär också med sig ett annat begrepp.
It simply means to endure.
Som betyder att uthärda.
To be perseverant.
Att vara uthållig, stadig.
Or long suffering and patience would be a good word, I guess.
Eller långmodighet, tålamod.
Because in your relationship with God.
För att i din relation med Gud.
There are going to be times when you have to endure certain things.
Så kommer det tider då du får lov att stå ut med vissa saker, uthärda saker.
And so that's just part of being a Christian.
Och det är bara en del av att vara en kristen.
There are things that God has made me walk through that I didn't want to walk through.
Det finns saker som jag hade varit tvungen att gå igenom som jag inte skulle ha velat gå igenom.
But I had to do it.
Men jag var tvungen.
I wish my oldest son was with me tonight.
Skulle önska att min äldste son hade varit här ikväll.
He's been a Christian now for 6 months.
Han har varit en kristen nu 6 månader.
I mean a really on fire Christian for 6 months.
Jag menar en som är verkligen är
he's been a tremendous blessing to me.
Han är brinnande för Kristus. Han har varit en fantastisk välsignelse för mig.
Because he ran from God for so long.
Därför han sprang bort ifrån Gud under en lång tid.
He told me the other day.
Han sa nyligen till mig
that he had taken at least 5,000 units of LSD.
Att han åtminstone tagit 5,000 LSD-tabletter.
He'd used it that many times in his life.
Eller han använt det så många gånger.
And on all kind of drugs and pills.
Och alla slags droger och piller.
He drank whiskey like water.
Han drack whisky som vatten.
And it seemed like he was getting further and further and further away.
Och det syntes som att han gick längre och längre bort från Herren.
Now that was one of the things that I had to endure.
Och det här var någonting av det som jag måste uthärda.
At the same time we keep lifting him up to God.
Och samtidigt så lyfter vi upp honom inför Gud.
And God reached into his life.
Och Gud nådde in i hans liv.
And gloriously saved him.
Och frälste honom på ett härligt sätt.
He's giving his testimony tonight.
Han ger sitt vittnesbörd ikväll.
To some people who are bound with drugs.
Till människor som är narkomaner.
Otherwise he'd be here tonight.
Annars skulle han ha varit här ikväll.
But you see what I'm driving at?
Ser du vad jag vill säga?
The word meno encompasses all of these things.
Ordet meno innehåller allt det här.
And so the person who abides in the Lord.
Så den person som förblir i Herren.
They have a communion with God.
De har gemenskap med Gud.
They have a dependence upon God.
Beroende av Gud.
They have a fellowship with God.
Gemenskap.
They walk in obedience to God.
Lydnad.
And at the same time they are willing to suffer whatever it takes to have that relationship.
Och så är de villiga att lida vad helst det behövs. Just a moment. I use the same word for communion and fellowship in Swedish. If you can say something of the difference. Communion, fellowship.
The word communion and fellowship are very close.
Jag frågade alltså om det är någon skillnad mellan communion och fellowship, alltså eftersom jag översatte båda med gemenskap, och då han säger att de är väldigt nära varann.
I really don't know how to describe them other than that.
Jag vet inte hur jag annars ska beskriva det.
Communion describes something that you feel for someone.
Communion, någonting som du känner för någon.
But fellowship describes what you do with that feeling.
Fellowship är mera vad du gör med den känslan.
You may love a person.
Du kan älska en person.
But you manifest that love by trying to be with that person.
Och du manifesterar den kärleken genom att försöka vara tillsammans med den personen.
And that would be the difference between communion and fellowship.
Och det skulle kunna vara skillnad mellan communion och fellowship.
We gotta hurry.
Yeah.
I don't mean to keep you too long.
Ja, jag ska inte hålla er kvar allt för länge.
But the key to spiritual growth.
Men nyckeln till andlig tillväxt
is simply to abide in the Lord Jesus Christ.
Det är helt enkelt att förbli i Jesus Kristus.
It is to live your life in him.
Det är att leva ditt liv i honom.
To live in these things that I've described.
Leva i de här sakerna som jag har beskrivit.
And as you day by day establish that relationship with God.
Och när du dag efter dag etablerar den här relationen med Gud,
you find things beginning to develop in your life.
Då finner du att saker och ting börjar utvecklas i ditt liv.
That you probably thought you had to fast and pray for.
Som du kanske tänkte att det här måste man fasta och be för.
The gifts of the Spirit start coming in your life.
Och andens gåvor börjar fungera i ditt liv.
The fruit of the Spirit starts coming in your life.
Och andens frukt börjar manifesteras.
Fruit is a product of maturity.
Och frukt, det är en produkt av mognad.
And if we stay babies in Christ,
om vi förblir spädbarn i Kristus,
then we never have that fruit.
Då får vi aldrig den frukten.
And you can fast and pray for it, but it still won't come.
Och du kan fasta och bedja för det här, men det kommer fortfarande
Because
inte.
It is the product of spiritual development.
Att uppenbara sig, det är en produkt av andlig utveckling.
And I want to illustrate this for you tonight.
Jag vill illustrera det här.
I'm going to use a doctrine that the church has had for a long time.
Jag ska använda en lära som har funnits i kyrkan en längre tid.
One that's been abused a great deal.
En som har missbrukats en hel del.
It's the teaching of submission.
Det är undervisningen om underordnande.
And when I say that sometimes I hear people say, I don't want that.
Och när jag bara tar ordet i min mun så säger den människor, jag vill inte höra på det där.
Now, the problem with the submission teaching.
Problemet med underordnande undervisningen.
Was that people tried to produce it from their mind.
Var att folk försökte producera detta utifrån sitt förstånd.
They saw in the scripture the truth of submission.
De såg i skriften sanningen om underordnande.
But it wasn't something alive.
Men det var ingenting levande.
It was something they went to the Bible.
Utan man gick till Bibeln.
And they started teaching it.
Och så började man undervisa det.
All right, I'm the pastor, you have to submit.
All right, jag är pastor här och du måste underordna dig.
I'm the husband, the wife, you must submit.
Och jag är make här och du, min hustru, du måste underordna dig.
And they created more problems than answers.
Och man skapade fler problem än svar.
And there's a reason for that.
Och det finns en orsak till det.
You cannot produce spiritual fruit by legal method.
Man kan inte producera andlig frukt genom lagiska metoder.
Simply because you know something exists.
Och bara för att du vet att något existerar.
Doesn't mean that you can produce it.
Så betyder inte det att du kan producera det.
That young man knew that mustaches existed.
Den här unge mannen visste att mustascher, det är någonting som existerar.
But he couldn't make it grow.
Men han kunde inte själv växa ut en sån.
Until he got to the age where it would grow.
Förrän han kom till den åldern då den kunde växa.
And let me share a little bit more about this with you.
Och någonting mer om detta.
Because God really dealt with me about this area.
Gud tog itu med mig på det här området.
I begin to realize something from the Lord one day.
En dag så upptäckte jag någonting från Herren.
I had seen the truth of submission.
Jag hade sett den här sanningen om underordnande.
But I had never seen the true manifestation of it.
Men jag hade aldrig sett den sanna uppenbarelsen av det.
And everything that I had ever run into was a bondage somehow.
Och allt det som jag hade sprungit in i det var någon slags träldom.
And I really prayed to know what it was about.
Så nu bad jag för att förstå vad det handlar om.
And I never forget how God dealt with me about this.
Glömmer aldrig hur Gud tog itu med mig på den här punkten.
I was getting ready for church one morning.
Jag höll på och gjorde mig ordning för att gå till kyrkan.
And I had gotten up very early that day.
Och den här dagen hade jag stigit upp tidigt.
And I had everything was ready to go.
Och allting var klart så det var bara gå.
And I had quite a bit of time left.
Och jag hade fortfarande ganska mycket tid på mig.
And I said, Lord, what do you want me to do?
Och jag sa, Herre, vad vill jag ska göra?
You want me to pray?
Vill jag ska be?
You want me to read the Bible?
Ska jag läsa Bibeln?
You want me to study my notes? You know?
Ska jag gå igenom mina anteckningar?
I was looking for something spiritual to do.
Jag liksom sökte efter något andligt att göra.
And what he spoke to me just kind of stopped me in my tracks.
Och så talade Gud till mig någonting som bara liksom stoppade upp mig.
He said, I want you to minister to your wife.
Jag vill att du ska betjäna din hustru på något sätt.
And I said, how do I do that?
Men hur ska det gå till då?
He said, do the dishes.
Jo, han sa, du ska diska.
Okay, Lord.
Okay, Lord, Herre, sa jag.
I did the dishes.
Så jag diskade.
And I said, okay, Lord, you want me to pray, fast? What do you want me to do, Lord, you know?
Ja, vad vill du nu då, Herre? Ska jag be fasta?
And the Lord said, I still want you to minister to your wife.
Ja, jag vill fortfarande att jag ska betjäna din hustru.
He said, make the bed.
Ja, jag vill att du ska bädda sängarna.
I made the bed.
Ja, så jag bäddade.
And she was in the bathroom all this time.
Och hela tiden så var hon i badrummet.
Putting on her face, you know.
Och satte på sig sitt ansikte.
Now, all, you husbands know what I'm talking about.
Ja, ni män vet väl vad jag talar om.
You wake up in the morning.
Vaknar på morgonen.
And there's a woman laying beside of you.
Och det ligger en kvinna bredvid dig.
That has no face at all.
Som inte har något ansikte.
And you say, who is this?
Och du säger, vem är det här egentligen?
And they get up and go in the bathroom.
Så går de in i badrummet.
And you hear a lot of drills and hammers and sanding and, you know, grinding and everything.
Så hör man en massa olika ljud.
And then they come out.
Så kommer de ut.
And you say, it's you, darling.
Oh, det är du, älskling.
Well, that's what she was doing. Now, maybe I got a little too far on that.
Ja, kanske gick lite för långt nu.
But there's an awful lot of noises going in there.
Men det är en hel massa oljud från det där badrummet.
And she came out.
Hon kom ut.
And she saw the bed was made.
Hon såg att det var bäddat i sängkammaren.
She walked out into the kitchen.
Såg ingenting. Gick in i köket.
And she saw the kitchen was all clean and shiny.
Och såg hon att köket var helt skinande rent.
And she came and found me.
Så kom hon och hittade mig.
And she just started hugging on me.
Och så hon bara kramade mig.
And she said, you don't know how that ministers to me.
Hon sa, du vet inte vad det här betyder för mig.
She used the same words that God had spoke to my heart.
Och hon använde samma ord som Gud hade talat till mitt hjärta.
You see, the people who taught submission miss something.
Så att de människor som talar om underordnande, de missar någonting.
There's a word there that said husbands should love their wives.
Det är ett ord där som heter i män, älska edra hustrur.
As Christ loved the church.
Så som Kristus älskade församlingen.
Christ is always ministering to me.
Kristus, han betjänar alltid mig.
He is always ministering to me.
Han betjänar mig alltid.
And the husband who wants his wife to walk in true submission.
Och den man som vill att hans hustru ska vandra i ett sant underordnande
will minister to her through the Spirit of God.
Vill betjäna henne genom Guds ande.
No matter what God asks you to do.
Och är villig att göra vad helst Gud säger till dig.
Many, many times God has spoken to me to minister to my wife.
Många, många gånger har Gud talat till mig om att betjäna min hustru.
And as I've ministered to her.
Och när jag har gjort det.
Do you know what she says to me?
Vet du vad hon säger till mig?
She said, and this, I say it, I submit it humbly when I say this.
Och nu underordnar jag mig själv och ödmjukar mig när jag säger det här.
She says, you know, I see Jesus in your life.
För då säger hon, du förstår, jag ser Jesus i ditt liv.
And it makes her want to submit to that.
Och då gör det att hon vill underordna sig.
Well, I learned this was the secret of pastoring.
Och jag vet att det här var hemligheten of the secret of
pastoring.
Det var alltså hemligheten till att kunna vara en fungerande pastor.
Not only was it something relative to my home.
Det var inte bara någonting som skulle fungera hemma.
I found it translated into my relationship with my church.
Utan det här liksom fick överspridning till mitt förhållande till församlingen.
That when I minister to those people.
Så när jag betjänar de människorna.
What God has put in my spirit for them.
Det Gud har lagt in i min ande för dem.
It makes them come into true submission.
Så gör det att de kommer in i ett sant underordnande.
I wish I had time to tell you all about that.
Och jag önskar jag hade tid att berätta allt om detta.
But I'll give you one example.
Men jag ger bara ett exempel.
There was one lady that came to our church a few years ago.
Det var en kvinna som kom till vår församling för några år sedan.
I didn't think that she would ever submit to the Lord.
Jag tänkte att den här kvinnan, hon kommer aldrig under.
There was such a rebellious spirit within her.
Det var en sån rebellisk ande i henne.
Such an independent spirit within.
Sån oberoende ande.
And not only that, there was a demon spirit present in her life.
Det var också en demonisk ande i hennes liv.
Well, we just kept ministering to her.
Vi fortsatte att betjäna henne.
And after a while, God delivered her from that spirit.
Och efter en tid så blev hon befriad ifrån den anden.
And I'm trying to make a long story short here.
Och nu förkortar jag den här berättelsen.
But over a period of years.
Men under några år.
I could see the Holy Spirit breaking all of those bondages in her life.
Kunde jag se en helig ande bryta ner alla de här träldomsoken i hennes liv.
And just a few days ago.
Och bara för några dagar sedan.
One of the most tremendous things happened to this woman.
Så hände något mest fantastiskt med den här kvinnan.
She was up front praying.
Hon var uppe och bad.
And the Lord moved on me to minister to her.
Och Herren ledde mig att betjäna henne.
And she turned around to the church.
Hon vände sig om i kyrkan.
A big smile on her face.
En stort leende.
And she said, God has set me free finally.
Och hon sa, Gud har slutligen till sist frigjort mig.
And she said, there were two more spirits in my life that were troubling me.
Och hon sa, det fanns två andar till i mitt liv som
bekymrade mig. And she said, tonight Jesus set me free.
Men ikväll har Jesus gjort mig fri.
And her whole attitude has changed.
Och hela hennes attityd mot oss har förändrats.
It's just, I could write a book about that one thing.
Jag skulle kunna skriva en bok om denna enda sak.
But we must learn that we cannot do spiritual things in fleshly ways.
Men vi måste lära att vi kan inte göra andliga saker på ett kötsligt sätt.
We must seek the Spirit of God for his input.
Vi måste söka Guds ande för det han vill lägga ner i oss.
The work of submission is a mature relationship with God.
Alltså det här verket med underordnande, det är ett
I will try not to keep you too much longer.
yeah, we can go on.
Are we ready? God rejected Cain's offering.
Gud förkastade Kains offer.
Now, he did what God asked him to do. He brought an offering to God.
Och ändå så gjorde han det Gud bad honom om, nämligen att bringa ett offer.
But God rejected it.
Men Gud förkastade offret.
And I think I shared this with you one time before.
Jag tror jag sagt det här förut.
That God rejected it because it was works.
Gud förkastade det därför att det var gärningar.
Abel offered a better sacrifice.
Abel offrade ett bättre offer.
Because he brought it by faith.
För han förde fram någonting genom tro.
He offered unto God that which pleased God.
Han offrade till Gud någonting som behagade Gud.
Cain offered that which pleased himself.
Cain offrade det som behagade honom själv.
And so Cain is the father of all legalism.
Så Cain är fader till all lagiskhet.
Those who seek acceptance from God,
de som söker erkännande från Gud, godkännande,
by trying to earn that relationship.
Genom att försöka och förtjäna denna relation.
It's the first lesson of the Bible.
Det här är Bibelns första läxa.
God rejected it then, he rejects it now.
Gud förkastade det då och han förkastar det nu.
We cannot have a relationship with God based on works.
Vi kan inte ha en relation med Gud som baseras på gärningar.
Abel brought a lamb.
Abel förde fram ett lamm.
No doubt he had heard God talking about the lamb of God that was to come.
Han hade säkert hört talas om Guds lamm som skulle komma.
Why did he bring a lamb?
Varför förde han fram ett lamm?
Was it just by chance?
Var det bara av en slump?
Did he just luck up and do the right thing?
Att bara ja, han bara gjorde det rätta.
I don't think so.
Nej.
He brought it because he knew it pleased God.
Han förde fram det därför han visste att det behagade Gud.
He offered innocent blood for his own sin.
Han offrade oskyldigt blod för sin egen synd.
One of the cardinal doctrines of the scripture is the doctrine of substitution.
En av de kötsliga lärorna i skriften är läran om substitution eller ersättande.
He believed that God would accept the innocent blood of the lamb for his own sin.
Did you say carnal things in the Bible now? That this substitution was something wrong? No.
No.
I got the wrong word.
Yeah, all right.
Ja, alltså det här ersättningsoffret. Det är ju alltså det som Gud, som behagade Gud alltså.
Abel's faith was based in the fact that he believed God would accept the innocent blood of the lamb for his own sinful blood.
Så Abel trodde att Gud ville ta emot det oskyldiga blodet för hans egna synder.
And so he acknowledged he was a sinner by doing that.
Så han, genom att göra det så erkände han att han själv var en syndare.
He acknowledged his need of a savior.
Och han erkände sitt behov av en frälsare.
He also acknowledged the fact that he could not do it in himself.
Han erkände också det faktum att det här kunde han inte göra av sig själv.
That God would have to accept it by faith.
Utan att Gud, utan han måste ta emot det genom tro.
And God accepted Abel's offering.
Och Gud skulle acceptera offret genom Abels tro. Och
But
Gud gjorde det.
Cain was a farmer.
Men Cain, han var en åkerman.
And I know what it means to grow things that you really are proud of.
Och jag vet vad det är att få saker och ting att växa som gör dig stolt också.
I hate to even tell this in Sweden.
Det är till och med så att jag tycker inte om att berätta det.
But where I live at, things do grow quite a bit larger.
Men jag berättar i Sverige, men där jag bor där växer saker och ting så att de blir större än här i Sverige.
I have grown tomatoes.
Jag har odlat tomater.
That weighed over a kilo.
Som har vägt över ett kilo.
I'm talking about one tomato by itself.
Det är bara en tomat alltså.
I took pictures of them.
Så jag tog bilder av dem.
The picture weighs half a kilo.
Ja, bilden väger inte ett kilo.
But I understand what it means to grow something that you're proud of growing.
Och jag vet vad det innebär att odla någonting som man är stolt över.
And there's nothing about a garden that is fun.
Och det är ingenting när det gäller trädgårdsskötsel som är liksom bara kul.
It's all work, it's labor and it's sweat.
Utan det är bara svett och hårt arbete.
You get out there and you break the ground and you hoe the ground and plant the seed and all of that.
Ni vet att det är plöja och så. Det är jobbigt.
Blod, svett och tårar.
Blod, svett och tårar.
And so Cain was so proud of what he had grown.
Så Cain var så stolt över vad han hade odlat.
Oh, he brought God the biggest and best that he had.
Så han förde till Gud det största och bästa han hade.
And he offered it to God.
Och han erbjöd det till Gud.
But he was seeking acceptance.
Men han sökte acceptans.
By what he had done.
Genom vad han hade gjort.
He did not acknowledge his sin.
Han erkände inte sin synd.
He did not come to God in faith.
Han kom inte till Gud i tro.
He sought acceptance by God through his own work.
Utan han sökte accepterande från Guds sida genom sina egna goda gärningar.
And that is the cornerstone of legalism.
Och det är alltså hörnstenen i lagiskhet.
God can never accept that and he never will accept it.
Gud kan aldrig acceptera detta och vill aldrig acceptera det.
He rejected it then, he will reject it now.
Han förkastade då, kommer att förkasta det nu.
Whenever we attempt to duplicate spiritual things.
När helst vi försöker att duplicera andliga saker.
By legal means.
Med lagiska metoder.
God will always reject it and it will fail.
Så kommer Gud att förkasta det och det kommer att misslyckas.
Now do you see what I'm driving at?
Förstår ni vad jag är ute efter?
We know that Paul says in Ephesians 5 that we should be in submission to Christ.
Vi vet vad Paulus säger i Efesierbrevet 5 att vi skulle underordna oss Kristus.
We know that he gives the order of the home.
Vi vet att han ger en ordning för hemmet.
But you can't produce that.
Men du kan inte producera det.
That's what Adam tried to do.
Det var vad Adam försökte göra.
He thought if he had the knowledge.
Han trodde att om han hade kunskapen.
That he could produce the spiritual thing.
Att han skulle kunna producera andliga saker.
And we fall into the same error that Adam fell into.
Och sen faller vi i samma snara som Adam själv.
When we try to produce spiritual fruit by legal method.
Vi försöker producera andlig frukt med lagiska metoder.
That is why we must develop that relationship with God.
Därför måste vi utveckla den här relationen med Gud.
Because if you will develop that relationship with God.
Därför att om du utvecklar den relationen med Gud.
You won't have to develop submission.
Då behöver du inte utveckla underordnande.
It will develop all by itself.
Det kommer att utvecklas av sig självt.
You don't have to develop the gifts of the Spirit.
Du behöver inte utveckla andens gåvor.
They will develop all by themselves.
De kommer att utvecklas av sig själva.
You don't have to fast and pray for God to give you love for somebody that you hate.
Du behöver inte fasta och be för att Gud ska ge dig kärlek till någon som du hatar.
It will develop all by itself.
Det kommer att utvecklas av sig självt.
Because that's part of that relationship with him.
Därför det är en del då av relationen med honom.
And this is where we've made our mistake as Christians.
Och det här vi har gjort våra misstag som kristna.
God wants to bring the cross to bear in our life. To work in our life.
Alltså, Gud vill att korset ska fungera i våra liv.
And the cross is always a choice.
Och korset, det är alltid ett val.
It's not the fact that your husband beats you or something.
Det är inte det förhållandet att din man misshandlar dig.
The cross is a choice.
Utan korset är ett val.
It is a choice between God and yourself.
Och det är ett val mellan Gud och dig själv.
And in all of my walk with God, I come to these places all the time.
Och i hela min vandring med Gud så kommer jag till de här ställena hela tiden.
Where I have to choose my will or his.
Där jag måste välja min vilja eller hans.
And if I choose God,
om jag väljer Gud,
then the cross becomes a reality.
Då blir korset en verklighet.
And there's a part of me that dies.
Och det är en del av mig som dör.
And where that part of me dies,
och när den delen dör,
the more of the spirit comes alive there.
Så kommer desto mer av anden till
liv. I decrease and he increases.
Så jag förminskas och han förökas.
That's God's spiritual law.
Det är Guds andliga lag.
As we decrease, he increases.
När vi förminskas så förökas han.
If we increase, he decreases.
Om vi förökas eller blir större, då blir han mindre.
But the more we grow in the Lord,
men ju mer vi växer i Herren,
the more of self is relegated to the cross.
Ju mer av oss själva blir relegerat till korset.
The cross is never an end in itself.
Så korset är inget självändamål.
It is a means that the Holy Spirit uses.
Utan det är ett medel som anden använder.
To bring the life of Christ to the surface in our life.
Att bringa Kristi liv till ytan.
I'm going to say something I don't want you to ever forget.
Glöm aldrig.
We never become spiritual.
Vi blir aldrig andliga.
Christ is our spirituality.
Utan Kristus är vår andlighet.
We can fall into that trap.
Vi kan falla i den fällan.
Of seeking spirituality.
Att söka andlighet.
Don't seek spirituality.
Sök inte andlighet.
Seek for Christ to live in you.
Sök Kristus att leva i dig.
Seek to abide in Jesus Christ.
Sök att förbli i honom.
Seek that menno fellowship with God.
Sök den här menno gemenskapen med Gud.
And it is going to bring the cross to work in your life.
Och det kommer att föra korset in i att fungera i ditt liv.
But it is worth it.
Men det är värt det.
Oh, it's worth it.
Det är värt det.
To begin to see Christ reaching through you.
Att börja se Kristus sträcka sig ut genom dig.
And to see him ministering through you.
Och se honom tjäna genom dig.
And to see those things taking place in your life.
Och se de här sakerna inträffa i ditt liv.
That are only the result of spiritual maturity taking place.
Som är bara en följd av att andlig mognad kommer till stånd.
I've been one of those people that tried to develop love.
Jag är en av dem som har försökt att utveckla kärlek.
Have you ever tried to just love somebody?
Har du försökt att bara älska någon?
You get yourself almost convinced that you can love them.
Du blir nästan övertygad om att du lyckas älska personen.
And the next time you see them,
nästa gång du ser honom,
they do something really stupid.
Så gör de någonting mycket dåraktigt.
And it's right back to square one all over again.
Och så är det tillbaka till utgångspunkten igen.
And you say, God, I almost had it.
Och du säger, åh Gud, jag hade nästan fått tag i det.
And then look what they did.
Och se vad de gjorde mot mig.
And then you're right back where you started.
Så är du tillbaka till utgångspunkten.
Because you were trying to love them with filial love.
För du försökte älska med filio och kärlek.
And filio love can never be agape love.
Och filio och kärlek kan aldrig vara agape kärlek.
You can't take it and fix it up to where it's agape love.
Man kan inte ta det och fixa till det så att det blir agape kärlek.
Agape love is the nature of the life of God.
Agape kärlek är Guds natur.
Christianity is not a doctrine or a teaching.
Kristendom är inte en lära eller undervisning.
It is a life.
Utan det är ett liv.
It is a life.
Det är ett liv.
It's not a religion.
Det är ingen religion.
It's a life.
Det är ett liv.
Christ comes to live in your heart.
Kristus kommer för att bo i ditt hjärta.
And then as you grow,
och sen när du växer,
he begins to live through your heart.
Så börjar han leva genom ditt hjärta.
And your life becomes hid.
Och ditt liv blir fördolt.
And his life becomes manifest.
Och hans liv blir uppenbart.
And the world sees Christ in you.
Och världen ser Kristus i dig.
And God is glorified.
Och Gud är förhärligad.
And you're blessed.
Och du är välsignad.
The greatest blessing in my life.
Den största välsignelsen i mitt liv.
Is when people see Christ in me.
Det är när folk ser Kristus i mig.
I can't explain it.
Jag kan inte förklara det.
It's just such a blessing.
Det är bara en sån välsignelse.
To know that people see the Lord in my life.
Att veta att människor ser Kristus i mitt liv.
And that's my message to you tonight.
Och det är mitt budskap till er ikväll.
God's really been putting this on my heart lately.
Gud har verkligen nyligen lagt det på mitt hjärta.
And what I dealt with at Markaryd.
Och det jag talade om i Markaryd.
I dealt with many things of how Satan tries to trip us up.
Det var många saker som jag gick in på hur Satan försöker bedra oss.
I dealt with the strongholds that Satan gets in people's lives.
Jag talade om de fästen som djävulen har i människors liv.
All of Satan's strongholds are in our mind.
Och alla Satans fästen är i vårt tära tankar.
They are in our thinking.
I vårt tänkande.
He is a liar.
Han är en lögnare.
And when he gets you to believe a lie,
och när han får dig att tro en lögn,
he has a stronghold.
Då har han ett fäste.
No matter what it is.
Spelar ingen roll vad det är.
If it's a lie about the Bible.
Om det är en lögn om Bibeln.
If it's a lie about your neighbor.
Om det är en lögn om din granne.
Whatever it is, if he can establish a lie in your life.
Vad helst det är om han kan etablera en lögn i ditt liv.
If he convince you that you're spiritual.
Om man kan övertyga dig om att du är andlig.
And you're not.
Och du inte är det.
It becomes a stronghold.
Då blir det ett fäste.
Legalism is a stronghold.
Lagiskhet är ett fäste.
All the works of the flesh are strongholds for the enemy.
Alla köttets gärningar är fästen för fienden.
Satan seeks to manifest himself through the works of the flesh.
Satan söker manifestera sig genom köttets gärningar.
Just as God seeks to manifest himself through the fruit of the Spirit.
Precis som Gud försöker manifestera sig genom through.
I'm not trying to preach too many sermons tonight, I hope. But you just give me one shot at you, so. But do you see where I'm coming from tonight?
Yes.
I hope so.
Ja, ni ser vart vi är på väg.
I'll close the book here.
Jag stänger boken nu.
And let's just pray that God will make this a reality.
Och låt oss be nu att Gud gör detta till en verklighet.
Father, we love you tonight.
Fader, vi älskar dig ikväll.
And I have shared what you put on my heart.
Och jag har delat vad du har lagt på mitt hjärta.
And Lord, I know that you love these people.
Och Herre, jag vet att du älskar dessa människor.
I feel the very love of God being expressed through me toward them.
Och jag känner hur Guds kärlek uttrycks genom mig till dem.
And Lord, I pray that the things that have been said tonight.
Och jag ber att de saker som har sagts ikväll.
May minister to their spirit, Father.
Ska verkligen betjäna deras ande.
I trust that their spirit leaped within them at your word.
Jag förtröstar på att deras ande har vederkvickts genom ordet.
That your word was quickened within them, Father.
Att ordet har blivit levande för dem.
Let it become food to their spirit, Lord.
Låt det bli mat för deras ande.
And in the days to come.
Och i kommande dagar.
As they exercise themselves unto godliness.
När de övar sig i Guds fruktan.
May these things become a part of their life.
Låt dessa saker bli en del av deras liv.
And may your life be manifest, Father.
Och låt ditt liv bli uppenbart.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise your name.
Praise
Lord.
Your Lord.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
We love
Hallelujah.
You.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah. Jesus.
Is there anyone who needs special prayer tonight?
Är det någon som behöver speciell förbön?
You need special prayer for something. We want to pray with you.
Om du behöver någon speciell förbön så.
Halleluja.
Vill vi be med dig.
We'll just let you come. Amen. If you need prayer. Amen. Halleluja.